Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Psykologen.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sirski och Lars Klintvall och idag också med Kristina Tysk. Hej!
Hej!
Hej! Och vi ska prata om lågbegåvning, eller begåvning och särskilt om lågbegåvning.
Mm, just det.
Vill inte du presentera jättekort dig själv?
Ja, jag heter Kristina Tysk och jag är psykolog och arbetar på Insight Team, en mottagning i Stockholm där jag utreder barn och ungdomar. Dels med frågeställningar kring neuropsykiatri men också kring begåvning.
Okej, men kan inte du bara säga först, vad är liksom begåvning? Vad är begåvning?
Vad är begåvning? Ja.
Stor fråga.
Stor fråga. Och när psykologer pratar om begåvning, kan man väl tänka, så tänker vi någonting som alltså, teoretisk begåvning, alltså förmågan att lösa problem, förmågan att resonera och tänka ut lösningar och klura, hitta nya sätt att lösa problem om man dyker upp en ny förutsättning som man inte har träffat på förut. Mycket av det som används i skolan. Man ska lära sig, hela skolan går ju på att lära sig nytt.
Mm.
Så. Att kombinera fakta, som man, liksom, sånt som man lärt sig, och dra egna nya slutsatser av det.
Men är det här ingenting som man har eller inte har, eller hur? Utan Nej. Det är en gradering.
Ja.
Så.
Ja.
Så är som det. Är det här IQ-siffran. Som
IQ, IQ är ju en engelsk förkortning som på svenska heter IK.
Ja,
kan jag bara veta. Intelligenskvot på svenska. Och den går från 0 till 100, 200, 300. Ja, men precis. Och man tänker sig att medelvärdet, där de allra flesta befinner sig, är på liksom, 100. Då. Men så är det som så många andra liksom, färdigheter normalfördelat. Det vill säga att de allra flesta är medelbra. Och några är jättestarka och några är jättesvaga.
Och vad betyder då, betyder det att man har mer än 100 eller mindre än 100?
Ja, men precis. Mindre, då har man en lägre teoretisk begåvning, och högre, då har man en högre teoretisk begåvning.
Mm. Och vadå, har man 102? Betyder det att man är supersmart?
Nej, det betyder inte. Eller ja, man klarar sig bra. Men nej, man brukar alltså, supersmart. Det är svårt. Vi brukar aldrig vilja prata om exakta siffror.
Okej, bra.
Därför att det är så lätt att fastna och säga att ja, han har 103 och han har 102. Då är han med 102 mindre smart än den med 103. Så är det inte. Utan man brukar prata om intervall. Så här, ungefär här ligger man i begåvning.
Och vad är de intervallen då? Vad är de vanliga intervallen?
Som ja, man brukar prata om, man tänker neråt i spannet när man har stora, stora intellektuella svårigheter. Om man har en intellektuell funktionsnedsättning, då ligger man, har man en IQ under 70.
Okay.
Ungefär, det behöver inte vara exakt 70. Det kan ligga lite över, lite under. Och sen är det andra saker som behöver till för att få den diagnosen också. Men så pass, liksom, då 70 är lågt.
Mm.
Och 70 är ju 30 under 100, så man tänker sig 130 som är över. Då ligger man riktigt högt. Då har man en begåvning som är högre än de allra flesta andra i sin egen åldersgrupp då, om vi pratar om barn.
Mm.
För man jämförs alltid med de som är i samma ålder som sig själv.
Så att en 10-åring med 100 är inte lika smart som en 20-åring med 100?
Nej,
den kan inte lika mycket.
En 10-åring med 100 kan inte lösa lika stora, kan inte lösa samma problem som en 20-åring med 100.
Just
nej.
Det.
En 10-åring med 100 är genomsnittligt begåvad jämfört med andra 10-åringar.
Mm, okay.
Och en 20-åring med 100 är genomsnittligt begåvad jämfört med andra 20-åringar.
Okej. Okay. Så det är bara relativt andra av samma ålder.
Ja.
Superbra. Och det du sa också nu var att liksom Under 30, då är det anmärkningsvärt.
70.
Under 70 är anmärkningsvärt lågt. Man kan också ner till 30 såklart.
Teoretiskt, det är väldigt svårt att mäta. För personer som har så stora svårigheter har väldigt svårt att klara av de tester som vi har.
Så det är liksom inte meningsfulla siffror där nere?
Nej, egentligen inte. Men man försöker ju alltid att liksom estimera någon typ av utvecklingsnivå för att beskriva vad personen klarar av och inte klarar av. Men nu fastnade vi exakta siffror.
Det, förlåt, det var det vi inte skulle göra. Bra. Nej. Okej, men den här siffran då ändå?
Mm.
IK-siffran eller IQ-siffran.
Yeah.
Vad ska man tänka om där? Är det någonting som vi bara hittat på psykologerna för att vi vill ha någonting att tjäna pengar på? Eller liksom, vad kommer de här siffrorna?
Ja, alltså siffran har vi ju hittat på ett sätt. Det är ju ingen som föds med liksom en liten skylt på huvudet där det stod liksom 103 eller 92 eller så. Men att vi är duktiga, mer eller mindre bra på olika färdigheter, så har det ju alltid sett ut. Och det här är ju ett sätt att på något sätt försöka mäta och förklara var våra styrkor finns någonstans.
Observationen är att det finns en variation. Vissa personer tenderar att klara sig bra i de här flexibla problemlösningssituationerna och andra har svårare för
det. Andra behöver andra saker. Ja, precis. Och det där kan ju variera över liksom, tid i historien. Kan man tänka sig att olika saker har varit liksom, bra att vara bra på. Och även kulturer. Att i olika kulturer så är det olika färdigheter som är bra. Men liksom, de tester som vi använder är ju också normerade i den kulturen vi och tiden vi är. Så man jämförs ju alltid med liksom det där man själv befinner sig för att jämföra sig med andra.
Så vad ska man tänka då? Alltså, det du säger är att IQ eller intelligens eller begåvningsbegreppet är om man, i vilken grad man har de färdigheter eller den flexibiliteten som vi förväntar oss i den här kulturen. Som behövs för att klara sig.
För att klara sig på ett jämvärdigt sätt med andra.
Just det. Så man skulle kunna ha 130 och åka tillbaka till savannen för 10 år sedan.
Skulle kanske inte klara sig så bra.
Just det, så det är inte säkert att det är flexibelt bra tänkande där.
Nej.
Så, okay.
Och sen kan man tänka att det finns ju teorier som beskriver att det finns olika typer av begåvning. Alltså man kan ju tänka sig att man har en musikalisk begåvning eller en idrottslig begåvning eller en känslomässig begåvning eller så. Det vi pratar om när psykologer pratar och försöker mäta, det är just den här teoretiska begåvningen som handlar om förmågan till inlärning mycket. Och det som spelar roll för barn spelar roll just mycket i skola.
Ja, precis. För det kommer liksom ur skolvärlden, eller hur? Att de testerna utformades som en del i...
Alltså från allra första början så utformades det begåvningstester för vuxna i så här rekryteringssammanhang till armé. Alltså i så här första världskriget eller någonting, tror jag. Vi använde ju framförallt det som kallas för växlerskalor. Det är en massa olika tester som heter någonting med Wechsler Adult Intelligence Scale eller Wechsler Intelligence Scale.
Det är Weiss-Wisk.
Weiss och Wisk. Wisk kan man ofta tala om, man ska göra Wisk-test. För det är det mest utbredda och använda begåvningstestet för barn som vi har. Och Wechsler, det är ju då namnet på en gubbe. Det var han som hittade på det första begåvningstestet för vuxna som liksom rekryterade för att kunna på något sätt bedöma hur väl de personer han träffade var lämpade för olika typer av tjänster i militären.
Okej, men det är inte samma tester, men det kommer därifrån. Idag.
Men namnet, och han hittade på det här med skalorna, liksom, och det här att använda sig av siffror för att kunna jämföra mellan personer. Sen har man vidareutvecklat det där.
Men det där som du säger nu med skalor, för det har man ju också i begåvningstestet, att det finns olika delskalor och där. Kan du inte berätta lite om det?
Det finns dels olika typer av begåvningstest som tittar på lite olika delar, men de här breda batterierna som till exempel MISC som man använder sig av för barn, eller VIPSI finns det någonting som heter för de barnen som går i förskolan som är lite yngre. Där tittar man på verbal förmåga, alltså språk. Det är inte läs och skriv, utan man ställer frågor av olika slag och så svarar man muntligt på dem och så sitter man på liksom hur bra man är på att resonera och föra verbala resonemang, helt enkelt.
Ordförråd?
Ja, olika ord betyder, olika ord är lika varandra. Den typen av färdigheter. Det är också så att jag får inte berätta precis hur de här testen går till. Väldigt hemligt.
Bra. Nej. Varför får du inte berätta det?
Det finns något som heter testsekretess som innebär att de här testen får jag inte berätta. Jag får inte exakt berätta vilka frågor, därför att de ska gå att använda. Om det sprids så här, det här är de frågorna och svaren som är på psykologens begåvningstest, ja, men då är det inget svårt att plugga på dem.
Just det.
Och då helt plötsligt vet ju inte jag om det resultatet jag får när jag testar ett barn, om det är för att de har pluggat på i förväg eller om det är något som de faktiskt kan.
Just det. Just det. Bra.
Så därför så får man inte berätta exakt vilka frågor.
Men förlåt, nu stör jag dig. Det du sa var att det fanns en sån delskala.
Ja, som handlar om språk.
Just det.
Mm. Sen kommer vi till att det finns skalor som handlar om problemlösning som inte har med språk att göra. Dels något som är visospatial förmåga. Att man, hur man löser problem när man måste vända och vrida på saker.
Visospatial?
Viso betyder ju syn.
Och så spatial. Syn och rumslig, ja, resonerande.
Ja. Mm. Hur man kombinerar det. Så till exempel så får man bygga mönster med klossar efter en bild. Och då måste man kanske vända och vrida på dem och klura ut vilka bitar som hör ihop och så. Man ska para ihop bilder som hör ihop för att bygga ett specifikt mönster till exempel. Och sen tittar man på en annan typ av problemlösning på visuell grund, men som inte handlar om att man måste vända och vrida på det, utan med att se mönster till exempel. Så här, man får se 4 bilder i en serie och så saknas den 5:e bilden och så ska få man ett antal olika alternativ vilken passar bäst in.
Vad kallas den där förmågan?
Vad det kallas för? Indexet kallas för fluid index. Okay. Man tittar på det som ligger i risk. Det är ett väldigt svårt begrepp och man har inte hittat någon bra svensk översättning riktigt. Men problemlösning på visuell grund skulle man säga. Det är ganska oanvändbart liksom, som begrepp. Så det är liksom de så här roa begåvningsfaktorerna man tittar på. Språk och liksom mer logisk-praktisk förmåga. Mm. Sen tittar man på 2 stycken stödfunktioner. Det handlar om arbetsminne. Arbetsminne är ju det här korta minnet vi har för att hålla ordning på vad man ska göra just nu i stunden.
Mm. Alltså 5 minuter minne? Eller
mindre,
2 minuter?
Mindre.
Ja, 30 sekunder?
Ja, 30 sekunders minne kanske.
Okay,
jag har inget exakt spann, men typ så här, om du ringer en kompis och frågar vad är det för portkod för att komma in? Jag står utanför här. Ja, men den är 3528. Ja, 3528, så slår du det. Sen har ju du tappat det när du har gått in genom porten. Mm. Det är arbetsminne som du använder dig av då.
Och för barn skulle det vara mer typ så här att läsa en mening.
Ja, till exempel.
Komma ihåg vad den, kunna prata om den 2 sekunder senare.
Ja, när man kommer till slutet av meningen så måste man komma ihåg hur den började för att ha läsförståelse, till exempel.
Bra.
Eller för att komma ihåg instruktionen. Vad var det läraren sa? Om läraren säger, nu ska ni ta fram boken, slå upp sidan 27, göra 2 sidor och när ni är klara så kan ni lägga ner boken nu och så hämtar ni det gula häftet. Ett barn med svårigheter med arbetsminne kommer inte ihåg alla de instruktionerna.
Just det. Så de kommer gå och hämta boken och sen inte veta vad man ska göra med.
Ja,
bra. Det var 2 stödfunktioner.
Arbetsminne och snabbhet. Mm. Hur fort man jobbar. Om man behöver mycket tid på sig för att lösa en uppgift eller om man är snabb och inte behöver så mycket tid.
Mm.
Och där kan man också titta lite på svartilar om det går fort, men blir fort och blir det rätt? Eller går det fort och fel för att man har bråttom? Men framförallt hur lång tid det tar processhastigheten. Behöver man mycket tid på sig? Och där kan man ju tänka att med stödfunktionerna, arbetsminne och snabbhet, det är ju det vi behöver för att få tillgång till vår råa begåvning. Alltså någonstans kan man tänka sig att vi kan vara hur smarta som helst, men man hela tiden glömmer bort vad det var man skulle göra. Så får man ju liksom aldrig riktigt ur sig det där, sin potential, vad man ska säga. Eller om man hela tiden behöver väldigt mycket mer tid på sig för att färdigställa sina uppgifter, så kanske man bara lämnar in halvfärdiga uppgifter då när lektionen är slut. Och så har man inte fått liksom riktigt visa vad man kunde. Så det är stödfunktionerna.
För idén med att vi säger att det här är olika delskalor, det är att de skulle egentligen vara oberoende av varandra. Så att man skulle kunna ha jättehög verbal intelligens men jättelåg snabbhet.
Ja, det skulle kunna vara så.
Är det vanligt att man har helt olika på de olika?
Nej, alltså det vanligaste är att man är hyfsat jämn. Det är klart man har toppar och dalar. Alla har
alltså hyfsat jämn betyder, har man högt på ett så har man högt på de andra också.
Ja, precis. Att man ligger du genomsnittligt språkligt så ligger du ungefär genomsnittligt när det gäller det logiskt praktiska och arbetsminnet och snabbheten också. Det är liksom det vanligaste och det mest bekväm, eller vad ska jag säga, att veta att jag är ungefär lika stark i alla områden.
Att det är lättast för den personen när man är jämn.
Så. Ja, precis. Det som är mest frustrerande är ju att ha någonting som dippar jättemycket.
Mm.
Till exempel, jag är jättebra på de här verbala delarna, men jag kan inte logiskt praktiskt, jag kan inte läsa en karta, jag förstår inte hur jag ska lösa matteproblemen, men jag kan prata och berätta.
För då blir man liksom besviken på sig själv. Eller då
alltså frustrerad. Ja, det här är ju ingenting som barn eller vuxna för den delen går omkring och liksom vet om kanske så mycket. Att säga, jag är ju en sån där som ligger lågt, logiskt praktiskt. Men ofta så tycker jag när jag träffar barn att det finns en sån här frustration. Att fan, jag klarar vissa grejer och så ibland går det bara inte alls.
Mm.
Varför är det så?
Mm.
Var vi någonstans? Att de är separerade. Ja, man kan se att man är ojämn. Man är bättre på vissa områden än på andra. Ingen är naturligtvis helt exakt lika bra på olika saker.
Sen kan vi ju öva. Samma siffra
nej,
varje.
Precis.
Nej, det är
bra. Sen kan vi ju öva oss till viss del. Alltså det är ju någonstans, teorin är ju att vi på något sätt föds med en potential till en det går. Men sen så måste vi ha någon typ av stimulans också. Och övar vi jättemycket på någonting så utvecklar vi ju den potentialen lite mera, såklart.
Så man behöver inte tänka att det här är liksom statiska, fasta egenskaper. Nej. Utan det går ändå att påverka lite.
Det går att påverka lite. Det gör det, absolut. Sen ska man tänka att man hela tiden igen, man jämförs med de som är i samma ålder. För barn så betyder det att de är mitt i utveckling. Så att det kan vara viktigt att följa. Alltså får man, om man nu av någon anledning gör en begåvningsbedömning och så ser man att okej, här ligger det, finns svagheter. Och så tränar vi på dem. Då är det viktigt att följa och se om de så att säga höjer sig i relation till hinner i kapp. Men också fortsätter utvecklas. Eftersom man är inte klar än som barn.
Men också apropå det med att de är i utveckling. Hur, det här är, nu är det en jättesvår fråga igen. Hur liksom stabila är de här siffrorna? Så att om man gör en testning när man är... Vad är vanligt att man gör en testning? När man är 6 kanske någon gör en testning.
Jag tror, de jag träffar kommer kanske lite senare. När man har börjat liksom gå i skolan och det kanske har börjat finnas vissa svårigheter.
Det har hunnit krascha i skolan.
Liksom. Ja, man har försökt massa insatser och så undrar man vad är det för någonting som vi kan göra.
Okej, så med 9.
Ja, men där.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej, så att man gjort en testning och så kommer fram till att ett barn får ett ganska lågt resultat. Ja, då sa ju du att under 70 var anmärkningsvärt lågt.
Får man resultat som ligger under 70, då börjar man fundera kring om det finns en, vad vi kallar för en intellektuell funktionsnedsättning. Det har haft andra namn tidigare. Det hette mental retardation eller utvecklingsstörning är väl kanske det ord som många använder, säger jag. För att få den typen av diagnos så räcker det inte med att man får ett lågt resultat på ett begåvningstest, utan man måste också se att det finns stora svårigheter att klara sin vardag. Det som vi kallar för adaptiva färdigheter, det vill säga att kunna, det beror på, vi förväntar oss olika saker i olika åldrar, men att kunna klä på sig och äta själv eller ta sig runt i samhället, hantera pengar, lite beroende på hur gammal man är.
Beroende, precis. Så det måste vara mindre än man förväntar sig av den åldern.
Mycket mindre än det man förväntar sig av barn i samma ungdomar i samma ålder.
Så man både har en IK under 70 och det här adaptiva fungerandet är,
som är lågt.
Väldigt lågt. Då kan man få den här diagnosen med intellektuell funktionsnedsättning. Bra. Och om man inte det, om man hamnar liksom på 75 eller att man har lite lågt men man funkar ändå i vardagen. Då har man fortfarande lågt men man har ingen diagnos.
Ja, men då hamnar man inom vad vi kallar för normal begåvning fortfarande. Så det är verkligen, det är bara de där, alltså, när man, det här som jag pratar om normalfördelning, alltså om vi skulle ställa upp oss allihopa på en linje efter hur liksom bra vi klarar sådana här begåvningstest, så har man dragit liksom en linje, här går gränsen för om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Det är ungefär 2% av befolkningen, så alla andra.
Den siffran är någonting som vi bara råkar ha bestämt oss för.
Ja.
Vi hade kunnat säga 5, vi hade kunnat säga 1%.
Ja,
men vi bestämde
oss för 2%. Eller vi, jag vet inte vem jag ska riktigt härleda den siffran till. Men ja, så är det. Den är ju liksom påhittad.
Den är påhittad. Ja. Och där har vi bestämt oss för att dra gränsen.
Liksom. Ja.
Okay. Så det är inte någon superskillnad. Man kan ha 72 och inte ha en diagnos. Eller 65 och ha en diagnos. Det betyder inte att det är så stor skillnad på dem. Okay.
Men för alla andra då, som ligger liksom över de här 2% och 98%, så tillhör man liksom normalvariationen, eller vad man ska kalla det för. För barn så är det också kopplat till skola. Det vill säga att de som får en intellektuell funktionsnedsättning, de har rätt till en annan skolform, till särskola. Och säger rätt till, därför att det är ingenting man måste. Man kan ha en intellektuell funktionsnedsättning och ändå välja att gå kvar i vanlig skola, vanlig grundskola.
Föräldrarna väljer.
Ja, bra förtydligande. Vårdnadshavarna är de som är ansvariga. Men för de som liksom inte ligger där under men ändå ligger lågt i jämförelse med många andra. Det är ju kanske då ungefär 70-85, så det är sådär, om det är de 15% ungefär.
Mm, som ändå har lågt.
Som ändå har en betydligt lägre begåvning än de flesta av sina klasskompisar. Liksom. Men som ändå går i samma klass och förväntas nå samma mål. Och så.
Men som måste jobba betydligt hårdare.
Som måste jobba väldigt mycket hårdare.
Mm.
Och misslyckas ju väldigt mycket oftare. Så riskerar därför också en psykisk ohälsa. Att man blir nedstämd eller liksom ångestfylld. Eller liksom så, för att man inte klarar det som de andra klarar. Trots att jag jobbar så himla hårt.
Mm. Men vad finns det för liksom ändå anpassningar som skolan kan göra som funkar för de barnen som inte hamnar i särskola utan som går i vanlig
skola? Alltså det första är ju att faktiskt ta reda på att det är så här. Det finns, tycker jag, liksom en kultur av att vi inte pratar om att barn inte har samma förutsättningar. Att alla når målen, bara de får liksom samma undervisning och så. Och alla har inte samma förutsättningar. De, vissa behöver ju mer stöd än andra. Så att börja där till att börja med. Sen gäller det ju, det handlar ju om att skala ner svårighetsgraden. Att satsa på, i uppgifter, att satsa på grunderna i liksom, det man ska lära sig i skolan. Att inte liksom, gå för fort fram. Att ha ett långsamt, eller ett arbetstempo som passar den individen. För oftast är det liksom det här, man måste repetera flera gånger för att befästa kunskap. För att den ska fastna och man ska lära sig något nytt så måste man göra det flera gånger. Så det är att repetera, att ha mycket tid, att göra det konkret. Att liksom det är saker som man kan, för det som brukar vara svårt när man har en lite lägre teoretisk begåvning, det är det här att tänka kring saker som man inte har en egen erfarenhet kring. Något som man inte har sett förut. Så det här, ska man lära sig om skogen så måste man få gå ut i skogen och titta på skogen. Och då är det ju svårt när man ska lära sig om sånt som är svårt att gå ut och titta på. Man ska lära sig om rymden eller sådär. Att försöka göra det så konkret som möjligt i alla fall genom att titta på bilder och titta på filmer och gå på museum och kolla på att få flera olika kanaler in.
Okej, vad kan man mer göra?
Förförståelse brukar vara en bra sak. Det vill säga att om man ska jobba med ett visst ämne i skolan, att få veta det lite grann i förväg och få lära sig några saker i förväg så att man har någonting att hänga upp det på.
Förberedelsetid.
Ja, men det är lite så här, okej, nu ska vi, nästa område vi ska hålla på med här är stenålder. Då är det ju jättebra om man får lite tid hemma och kanske läsa lite om stenåldern eller se någon film om stenåldern, prata med mamma och pappa om det, så att man har någonting att hänga upp det på när läraren börjar prata. Så här, just det, där känner jag igen. Jag kan liksom bygga på min kunskap här. Och också ha någonting att komma med när lärarna frågar, att liksom visa att jag kan också. För det här är ju liksom en självförtroende grej också, tänker jag.
Ja, men precis, för det återkommer ju till att det här med att om man inte gör de här anpassningarna eller om man lägger ribban för högt för de här barnen som ändå har svårt, så riskerar det att få liksom sekundära effekter.
Ja, då får du ju pålagringar av psykisk ohälsa.
Ja, som typ dåligt självförtroende.
Som dåligt självförtroende, eller det är något fel på mig, eller alla andra kan, eller nedstämdhet, depression.
Mm.
Det är inte, jag tycker inte att det är ovanligt att jag träffar elever med den här typen av problematik kanske i mellanstadiet någon gång, och man funderar kring koncentrationssvårigheter för att de har så svårt att hänga med till exempel, och så gör man de här testerna och så ser man att det är också så att den teoretiska begåvningen ligger lite lågt. Så börjar man fråga barnen om men hur är det svårt i skolan, och då visar det sig att de har lägger jättemycket energi på att inte visa att det är svårt.
Mm.
Att liksom, ah, men jag kikar på kompisen och skriver av när inte han ser, eller jag pluggar jättemycket extra hemma och liksom repeterar, skriver av tavlan och liksom försöker att jag förstår inte när fröken skriver det, men jag försöker läsa på i efterhand. Så det går oerhört mycket energi åt det här. Och att man liksom inte har funderat i de banorna.
Mm. Ja, men så där som du var inne på nu med koncentrationssvårigheter. Mm. För det finns ju de andra diagnoserna, som ADHD, autism och de vanliga. Liksom.
Uh-huh.
Och man kan ju få både intellektuell funktionsnedsättning och ADHD och autism.
Uh-huh.
Det är till och med ganska vanligt att man får alla de här diagnoserna
Autism och intellektuell funktionsnedsättning, ja. Där är det ett stort överlapp.
Eller hur? Ska säga. Uh-huh. Att får man den ena diagnosen så är det stor sannolikhet att man också kommer få den andra diagnosen.
Mm.
Mindre som med ADHD, är det så?
Ja. Uh-huh. Då skulle jag säga att det är mindre sådana.
Men är det, kan man ens skilja på de här sakerna? Alltså ADHD utan låg begåvning,
ja.
Då är det att man har svårt att koncentrera sig, men man har egentligen den teoretiska förståelsen.
Precis, alltså om där är ju liksom knäckfrågan det här, liksom, har man svårt att koncentrera sig även när uppgifter är på rätt nivå för dig? Mm. Så att uppgift, det är liksom en av de första så här, sakerna som vi försöker titta på när man ska göra en utredning. Det är så här, okay, hur ligger begåvningsnivån? Därför att om det är så att man visar sig att man har en normal begåvning men det är jättesvårt att koncentrera sig, men då måste vi titta på det. Men om det är så att man har en svag begåvning och det är svårt att koncentrera sig, ja, men då måste vi börja nysta i, men är det så att det alltid är svårt att koncentrera sig, eller är det bara just när man förväntas använda sin teoretiska begåvning?
Mm.
Är det så att man hela tiden sitter i skolan och möts av överkrav, att saker är för svåra hela tiden,
då är det klart
det är svårt att koncentrera sig. Jag brukar dra liknelsen med att ja, men det är som om jag skulle sätta mig på en föreläsning och så är hela föreläsningen på danska. Då skulle jag skulle ju förstå vissa delar, men långt ifrån allt. Och jag skulle vara helt slut och jag skulle antagligen börja titta ut genom fönstret eller surfa i mobilen eller någonting och ha svårt att koncentrera mig. För kravet är för högt, så det är inte en chans att jag klarar av det. Men om föreläsningen är på svenska, ja, men då har jag inte de där koncentrationssvårigheterna alls på samma sätt. Så det är viktigt att ha koll på att kravnivån är rätt.
Så ett barn med intellektuell funktionsnedsättning, om vi börjar prata om de som uppfyller diagnosen,
ja, ja,
de skulle kunna inte ha några koncentrationsproblem. Så när nivån är på lagom nivå, då kan man sitta och göra matteläxan.
Ja, så länge uppgifterna är lagom svåra.
Just det.
Det som är de som får dubbelt diagnos, som man ska tänka då, det är ju om man så säga, vi ser att uppgifterna är på rätt nivå utifrån vad de klarar på till exempel begåvningstester, men det är ändå så att det är svårt att koncentrera sig.
De kan ändå inte hålla fokus.
Nej.
Okay.
Nej.
Okay.
Så därför är begåvning en viktig faktor i liksom diagnostiken för oss.
Den viktigaste frågan som jag undrar över, det är det här man ska tänka, hur man ska tänka med det här med särskola.
Ja.
Mm. När är det ändå bättre då för ett barn att gå i särskola? Vad blir bättre för barnet att gå i särskola?
Till att börja med så får man idag är det så att man måste ha en diagnos intellektuell funktionsnedsättning, så det är det som ger rätt till särskola. Det så att säga, räcker inte med att man har autism eller ADHD eller lite svårt att lära sig, så det är den diagnosen. Och det är jättesvårt att säga exakt när är det bättre att gå, men när man inte når målen i skolan och när man jobbar och ändå inte får liksom, resultat av det och känner sig att det här misslyckade alla andra kan mycket mer än jag, då skulle jag definitivt tänka att man ska överväga särskola. Också många gör ju så att om man får en diagnos intellektuell funktionsnedsättning det här är en helt annan diskussion, det finns ju grader av intellektuell funktionsnedsättning också, men om man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som är de barnen som ändå liksom, så att säga, klarar av att gå i en vanlig skola socialt.
Ja, som ligger liksom på gärdsgården.
Inte på gärdsgården, men som har en diagnos men som inte har så extremt stora svårigheter att man aldrig skulle tänka att en vanlig skola skulle vara liksom rätt krav. De brukar ofta liksom fungera okej, liksom kanske de första åren i förskoleklass, ettan, tvåan, grundskolan så. Men i takt med att de teoretiska kraven blir högre i skolan så brukar man tänka att det brukar vara bra att gå över till särskola.
Okej, men om man har ett barn då, antingen som pedagog eller som förälder, om man har ett barn som man misstänker har låg begåvning. Vad ska man vända sig? Hur undersöker man det vidare?
Om det är ett barn i skolåldern så vänder man sig till skolhälsovården för att få träffa skolpsykologen.
Och det har alla skolor?
Alla skolor ska enligt skollagen ha tillgång till skolpsykolog. Sen behöver inte det vara så att det är en person som finns på plats alla dagar i veckan. Men skolan har en skolpsykolog knuten till sig som man kan kalla in vid behov. Som allra minst liksom.
Men det har man inte. Det kan ju inte vara så att man har rätt till det. Bara för man vill veta så kan man
Nej, det ska väl vara så att skolan också ser att det finns svårigheter. Ofta så brukar det ju börja i den änden. Så att man skulle väl kanske börja med att ta ett snack med sitt barns mentor. Eller klasslärare. Och höra hur det går och fundera kring de här bitarna. Och sen så lyfter man det till något som kallas för elevhälsoteamet på skolan. I elevhälsoteamet så ingår specialpedagog, kurator, skolpsykologen, skolsköterska och rektor som är ansvarig för.
Och då gör de någon sorts bedömning om det här är värt att...
Ja, då plockar de upp och säger att okej, här har vi en elev som har svårigheter och föräldrarna undrar också över hur ska vi hjälpa till på bästa sätt. Och då kan en av de besluten som de kan fatta är att skolpsykologen ska göra en begåvningsbedömning.
Men okej, om man har en sån misstanke, vad kan man tänka, du sa ju redan det här med liksom konkretisera pedagogiken. Vad kan man tänka liksom i andra situationer? Finns det saker man kan underlätta för de här barnen? Diagnos eller ej? Liksom?
Nej, jag förstår. Ja, men det är ju att vara så tydlig och konkret som möjligt. Att inte prata i form av ironi och liksom långa resonemang, utan att vara ganska, säg det du menar och mena det du säger. Mm. Det kan vi liksom prata om. Att vara så rak som möjligt i kommunikation. Att tänka på att barn kan vara olika i liksom utveckling, och att vissa barn utvecklas då inte lika snabbt. Och då får man kanske tänka på sitt barn som om han eller hon vore något yngre.
Ja, tycker du att det är hjälpsamt?
I vissa. Alltså, det går inte att säga så rakt av, för att barnet har ju fortfarande en livserfarenhet av att vara sin kronologiska ålder. Men om jag är 10 år och har levt 10 år på jorden, så har jag ju en livserfarenhet av det. Mm. Men kanske fortfarande löser problem eller så, som om jag vore 7 år. Mm. Eller så. Mm. Ja, och det är ju oftast föräldrarna som känner sina barn bäst, så man får anpassa sig lite grann där. Men då kanske man behöver ibland förenkla och tänka som om man vore yngre. Men det gäller ju inte rakt av på allt, förstås.
Nej, precis.
Och det är ju knepigt. Man måste ju känna barnet för att kunna ge något tydligare bra.
Och som du säger, det betyder inte att man spelar fotboll som en 7-åring eller funkar socialt som en 7-åring. Nej. Eller, utan nu pratar vi bara om liksom problemlösning.
Ja. Den grejen. Ja. Men för vissa kan det betyda att de också, när de leker med andra, är som en 7-åring. Alltså, ja. För vissa.
Just det, men det behöver inte vara det.
Nej, vi är ojämna där.
Mm. Mm. Har du något boktips som du skulle kunna rekommendera?
Ja. Jag sitter med en bok som heter Elever med svag teoretisk begåvning, som är skriven av en psykolog som heter Gunilla Karlsson Kenda, som har jobbat mycket med just gruppen barn med svag teoretisk begåvning.
Mm.
Det här är en bok som är tänkt till pedagoger, men jag skulle absolut tänka att föräldrar också kan läsa den.
Man kan också ha den när man ska göra matteläxan. Så kan man ha den i bakfickan och få lite tips. Liksom, hur man
konkretiserar. Ja, absolut.
Mm.
Det kan man tänka
sig. Mm. Superbra. Mm. Tack Kristina.
Tack själv.
Tack. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna kommer med ett nytt avsnitt snart. Annars finns vi på Facebook eller på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_podd. Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.